Välkommen till Stridens hopp, en serie som sätter fokus på en årgammal strid för sanningen och hoppet hos dem som försvarar den. Under den nästa timmen så ska vi gå igenom ännu ett intressant studie. Vi ska se på berättelsen om den längsta tidsprofetia i Bibeln och mannen som Gud reste upp för att förkunna det sätter fokus på just den här tidsprofetien, William Miller. Men innan dess så ska vi ta bara se lite kort på vad vi pratade om sista vecka.
Ja, vi har ju sett hur Gud har använt människor genom historien att sätta fokus på att hitta en personlig relation med Gud genom Bibeln. Mm. Att basera den tro som vi har på skriften och på Guds uppenbarelse för oss. Och det har varit mycket historia från Europa, men nu har vi flyttat oss över till Amerika. Mm. Där man kände sig mer fri att utöva en sån typ av tro. Borta ifrån en auktoritet eller en kyrklig auktoritet och också en auktoritet i världen.
Ja, inte minst en förföljande makt som många av de kristna hade erfarat genom åren.
Precis, och all den konflikt som Europa har präglats av under den tiden som vi har pratat om i serien hittills. Nu är vi i Amerika och där får man utöva då en kristen tro. Olika samfund har börjat etableras och så vidare utifrån den protestantiska tron.
Och det är ju så lite snabbt att säga det kanske, för problemet var väl den första åren att de tog ju med sig en intolerans.
Ja.
Och glömde ju helt bort och försökte att alla skulle streamlinas in i exakt samma tro. Om man trodde annorlunda eller vägrade, då kunde man inte hålla public office, alltså man kunde inte väljas in i olika positioner och allt sånt. Så det var ju en intolerans man tog med initiellt innan man fick den här friheten. Mm.
Nu, drömmen var ju att man skulle komma bort ifrån det, men som vi har sett också det som hände i Europa också, tyvärr. De som har blivit behandlade på fel sätt börjar behandla andra. På liknande sätt också. Vi såg det också i Amerika. Men där så hade man i alla fall möjlighet till Bibeln. Och att studera och söka en tro. Mm. Och söka en frihet. Och söka utöva en personlig relation med Gud. Och att vara en del i samhället på ett annat sätt. En sak som man uppmärksammade där var ju att man lever i en speciell tid. Och det bekräftades när man studerade Bibeln och också återfann, vill jag säga, det hopp som har funnits hos Guds folk genom historien. Nämligen hoppet om att Jesus en dag ska komma tillbaka. Att den värld som vi känner den en dag ska ta slut. Att Gud ska skapa en ny himmel, en ny jord. Och där det hoppet återfanns, så att säga. Och bekräftades på ett sätt där man såg saker, fenomen i himlen, manifestationer av naturfenomen, av den mörka dagen som vi pratar om. Stjärnfallet som vi nämnde kort där, som vi kommer in på idag också en del. Hur tecken och saker skedde med månen och solen och så vidare. Som bekräftade på något sätt, eller som stärkte ett fokus på vad Jesus har talat om. Där han talade om den här typen av fenomen. Jordbävningar pratade vi om och så vidare.
Och inte minst så var det väl också önskat om och längtan efter en ny himmel, en ny jord. Var det verkligen inte skulle vara någon form för intolerans eller förföljelse på något sätt. Men var de fullt fritt kunna leva ut sin tro och vara med sin herre.
Så i den miljön och i den tiden som vi pratar om nu så fanns det en man som hette William Miller. Mm. En enkel bonde på den tiden som studerade Bibeln flitigt senare. Men det var något som han inte alltid hade gjort i sitt liv. Han började redan från barns ben att få ett inflytande från deismen. Hans mamma var väldigt troende och påverkade på sin sida. Men sen kom det andra världsbilder in i hans liv och påverkade honom bland annat då den här deismen.
Men det ställer ju frågan lite grann om de här världsbilderna. Då du pratar om deism och han kom från så att växte upp i ett kristen hem hemma. Mm. Vad är det för typ av världsbild som vi pratar om här och hur står de i relation till varandra?
Deism var väldigt populärt nettopp på denna tid, runt den franska revolutionen. Den mest berömte deisten kanske som någonsin har levt är Voltaire. Mm. Han var den typiska deisten och flera av de som var med på att grundlägga Amerika som en nation hade också sympatier i sån deistisk rättning.
Vad är deister?
Deisme, det må vi förstå som som det bildet av verden hvor man anerkjenner at det er en Gud som har skapt verden, skapt denne jorda, skapt universet, men denne Gud har trukket seg vekk, så han kommuniserer ikke med sine skapninger, så det er ingen åpenbaring, ingen Guds ord for dem. Så hvis man vil vite om Gud, så må man kikke i naturen.
Så det i prinsippet det bare å se etter forklare utspranget på og inget annet?
Riktig, ja.
Hvordan skiller det seg fra ateismen?
Jo, ateisme består av to ord på en måte. Det er A plus teisme, og teos, det er ordet for Gud på gresk. Mm-hmm. Så A er den negative prefiksen der, slik at det blir ikke Gud på en måte. Altså, ateisme, det står for å ikke tro at Gud eksisterer i det hele tatt.
Okay.
Man kunne oppsummere en 6-7 slike forståelser av tilværelsen og livet og universet. Og det er temmelig komplett de mulighetene vi har i dag hvis vi søker etter å finne en anskuelse av verden som passer til vårt hjerte og vår samvittighet og disse tingene. Det tredje verdensbildet, det kaller man da for agnostisisme.
Mm-hmm.
Og agnostisisme kommer fra to ord, a, og så gnosis, som på gresk betyr kunnskap. Så agnosis, det er det som er imot kunnskap. Så med andre ord så er agnostisisme betydningen av det å ikke vite om det er noen Gud, å være søkende på en måte, å sitte på gjerdet og vente til det kommer noen argumenter for at ja, nå kan jeg tro, eller nå kan jeg ikke tro. Så det er agnostisisme. Og så har vi et annet verdensbilde, en verdensanskuelse, som vi kaller for panteisme. Og det går ut fra ordet pan. Alt betyr det. Så Gud er i alt på en måte. Så hvis du går i naturen, så er Gud treet, og Gud er fisken, Gud er alt i universet. Så Gud er ikke utenfor universet, men Gud er i universet.
Og man tar bort den personlige aspekten
man tar
av Gud.
Ut, nå er det noen teologer som tror på Bibelen, som også heller i denne retning, og de kaller man for panenteister. Det vil si at Gud er en del av skapningen, men så kan han også være i skapningen. Så det er panteisme eller panenteisme. Og vi ser at Østens religioner kanskje heller litt i den retning, spesielt hinduisme og nyreligiøsitet, New Age, den slags. Mm-hmm. Det er en panteistisk oppfatning, og man har sikkert hørt uttrykk som Gaia, jord, moder jord, og alt er liksom fokusert på skapelsen, og ja, en livsanskuelse hvor ikke der er en personlig Gud. Så har vi polyteisme. Og polyteisme, det har med flere guder å gjøre. Slik som vi trodde i Norge på vikingetiden og før vikingetiden, så tilba vi en herskare med forskjellige guder. Det gjorde romerne, og det gjorde grekerne, og det har vært veldig vanlig i primitive religioner. Det er polyteisme. Og så har vi den vesentlige for vårt vedkommende, og det er monoteisme eller teisme, som da rett og slett er troen på den ene Gud som har skapt oss. Så det er de syv verdensbildene, og den er også komplett. Det er ikke så mange muligheter utenom disse syv. Så uansett hvem du måtte være, hvor du måtte bo i denne verden, hvilket sosialt lag du kommer fra, så vil du egentlig være en del av disse, en av disse syv.
Man både kunne plassere seg selv på noen av dem her.
Egentlig, ja. Men det er jo noen mennesker, når du spør dem, tror du på Gud, så vil de si, jeg har i grunn ikke tenkt over det. Det er mennesker som ikke tenker over sånt nå i dag. Hvorfor underlig enn det kan høres.
Og da er du vel nesten i den ene gruppen at du enda riktig har bestemt om det finnes en Gud eller ikke finnes en Gud.
Nei, for en agnostiker er bevisst på at han ikke vet om det er en Gud. Men en som ikke har søkt, som ikke gidder, det er likegyldighetens kongedømme de tilhører. Og det var en Nobelprisvinner som sa at det er en ting som er verre enn hat, og det er likegyldighet. Så den grøfta burde vi komme oss ut av så fort som mulig.
Og det er vel tyvärr noe av det det ofte karakteriserer dagens samhälle,
likegyldigheten
med i princip hva som helst.
Ja. Så her har vi og den, vår venn William Miller, han hadde tenkt over disse tingene. Man tenkte voldsomt i den tid. Man var filosofisk, og vitenskapen hadde gjort sitt store arbeid et par hundre år i forveien, og det var oppegående mennesker mange ganger på den tid. Og de likte å tenke over disse tingene, og William Miller da bestemte seg for å bli en deist. Mm. Det var en sånn kompromissløsning, for det å fornekte Guds eksistens, det er ganske radikalt i filosofiens historie, i den historie. Så er det sjeldent man kommer over folk som har benektet Guds eksistens. Mm. Du finner de. For eksempel så har vi en som heter Spinoza. Baruch Spinoza, som bodde i Nederland. Han er en av de første da, som står frem med stor selvsikkerhet og sier at Gud ikke eksisterer. Han var egentlig en panteist da. Mm. Og han er den første som har skrevet en kritisk beskrivelse av teologi sett fra vitenskapelige øyne, hvor mirakler og sånn er luket ut. Så han er den første høyere kritiske skribenten i teologiens historie på mange måter. Spinoza, en modig jøde, men en som valgte da å stå på det panteistiske, den panteistiske plattformen.
Och även då om man kan se alla möjliga olika typer av världsbilder eller paradigm, så ser vi också så i historien sådana som har gått igenom skiften däremellan.
Ja.
Det man kallar ibland ett paradigmskifte, ja. Där man förändrar sin världsbild av olika anledningar. Mm. Och vi har sett i vår serie här hur personer som Luther, andra har gått igenom liknande.
Ja, reformatorerna gör ju egentligen det. De var ju icke troende eller tvivlade står innan.
Eller hade en annan bild av Gud helt enkelt. Det är ju som Miller här. Han hade ju en bild av Gud, men det var inte den som han senare blev känd för att ha, nämligen personlig Gud som Bibeln presenterar.
Ja. Man kan ju säga att detta deistsyne, det är ett barn av den modernistiska tankegång.
Ja.
Och modernismen är en reaktion till överåndlighet.
Mm-hmm.
Man tar väck Gud och säger Gud det har inte varit så sunt för samfundet. Mm. Det har varit förföljelse och allt det. Vi lagar ett samfund utan Gud. Det är modernismens ånd på många måter.
Och det ger mig hopp. I berättelse som William Miller här, hans vittnesbörd och det som jag tittar på rakt igenom historien här. Hur Gud kan ingripa i människors liv. Gud är inte en Gud som bara är någonstans där ute och inte bryr sig om världen. Han kan påverka världen, historien och samhället som vi lever i. Men också mig själv som individ. Han kan ta mig oavsett mitt förflutna, oavsett min idé och min åsikt om Gud. Så kan han ta mig och använda mig. När han leder mig på rätt väg och jag är villig att följa honom och är ärlig och uppriktig också.
Vad var det som drev Miller till att börja fundera över några av de här saker och gå in och tänka igen några av de standpunkter han har och enligt slutligen ändå på att driva han tillbaka till Gud om man säger.
Han sökte ju ärligt, han var ju uppriktig ändå och i mitten där när han var 34 år där kring så fick han den upplevelsen av att han har ett behov. Han förstår att han såg sig själv och världen som väldigt mörk och hopplös på något sätt. Vi har ett behov av någonting och han beskriver själv följande hur han fann i Bibeln just det han behövde.
Mm.
Där han säger, jag såg att Bibeln framställde just en sådan frälsare som jag behövde.
Mm.
Förstod att det var något problem i honom, det var något problem i världen och Bibeln presenterar en världsbild, Bibeln presenterar en syn på mig som människa och det behov jag har som han känner igen sig i. Och svaret på mitt behov är Jesus som min frälsare. Och det som vår serie här handlar om, ett fokus för mänskligheten, tillbaka på Gud och den tro han vill ge oss. Det han vill göra för oss, inte vad vi kan göra eller andra
människor. Och det är ju intressant, Dan, för att det du säger med att han fann, och som han skriver här, jag såg i Bibeln. För det är väl egentligen det som är, om man ska säga, det största problem oftast när vi har
vår världsbild och många som sätter sig in i den här, de här sju olika världsbilder som du beskriver i relation till Gud är att de har inte tagit tiden till enlig och fundera över eller kanske själv läsa Bibeln som utger sig för att vara Guds ord, men man tar förutfattade meningar, man har hört något, man har sett någon annan, man har observerat något och utifrån det så tar man en konklusion. Både om man begynner själv och tittar på som Milla egentligen gjorde här och går igenom ord, så är det ganska många som hinner uppleva ett paradigm förändring och skifta det. Och det är ju intressant.
Och han tog ju just den ståndpunkten att jag vill förstå. Jag tror att min hjärna är kapabel att hjälpa mig till att förstå saker om verkligheten i vår värld. Och där fann han att jag behöver också hjälp, jag behöver uppenbarelse ifrån Gud. Och studerade Bibeln från första Mosebok kapitel 1 och vers 1 och började där och fortsatte rakt igenom Bibeln. Och stannade inte, eller stannade endast då han inte förstod en vers eller ett sammanhang och nöjde sig inte förrän han förstod det.
Men när han nu läste Bibeln och alla kyrkfätarna för att se vad de sa om Bibeln, var det sånt han gjorde? Eller?
Mille gjorde ju samma sak som alla uppriktigt troende har gjort, som vi har läst genom reformationshistorien, att helt enkelt låta Bibeln tolka sig själv. Att använda de principer som protestantismen och reformatorerna lyfter fram av att läsa Bibeln en vers i sitt sammanhang men också Bibeln i sin helhet. Att låta helt enkelt text förklara text. Att om Gud talar om något som är svårt att förstå på ett ställe så kanske han gör det tydligare på ett annat ställe.
För han la in i bort alla de andra sakerna och äknade sig bara åt Bibeln.
Mille försökte hålla sig till Bibeln och låta helt enkelt Bibeln tala till honom helt klart. Förstås med referensböcker och saker och ordförklaringsböcker som kan hjälpa oss också att förstå ämnen.
En konkordans, en bibelbok som kalltes Krudens. Mm-hmm. Och den syns han var den bästa. Ja.
Och sen kom man ju snabbt då till att förstå att Bibeln innehåller någonting fantastiskt som kallas för profetior. Mm. Och han blev fascinerad, förstås med sin bakgrund tror jag, av tänkande. Av vilja ha orsak för vad han tror på eller den verklighet han menar sig tillhöra. Den världsbild som han hör till. Så tog han med sig det förstås och fann då något fantastiskt i det att Bibelns Gud tycks beskriva historien innan den har skett, förutsägelser av framtiden. Han fascinerades av det som i Bibeln beskrivs som tidsprofetior. Som man märker där snabbt i till exempel berättelsen om Abraham och hur Guds folk Israel befann sig i fångenskap i 400 år i Egypten. Noa, de 120 åren som Noa predikar och så vidare. Andra berättelser i Bibeln där Gud tycks kommunicera till sitt folk, tycks kommunicera till mänskligheten väldigt specifikt. Med väldigt specifika tidsperioder för att vilja säga vad han gör för oss just då i deras tid.
Ja, detta är ett av de områdena där man kan snacka om att det går an att bevisa Bibelns sannfärdighet. För ofta är vi lite skeptiska till att yttra oss i den riktning. Vi ser ju för exempel att arkeologin inte kan bevisa att Bibeln är sann. Vi kan kun bevisa genom arkeologin att Bibeln är en historiskt korrekt bok. Det vill inte nödvändigtvis säga att den är gudomligt inspirerad, men den berättar oss att vi kan stole på Bibeln. Och så är det med många områden, men det är ett område där vi nästan kan snacka om en slags matematisk bevisförsel när det gäller Bibeln, och det är profetierna. För här har nämligen Bibeln, som blev skrevet för 2000 år sedan och för, den har påberopt sig att kunna fortälla om framtiden i stor detalj. Och därför när vi studerar framtiden i förhåll till Bibeln och ser att wow, det stämmer ju det som Bibeln sa skulle ske, så sitter vi tillbaka och vi blir ydmyka i en slik situation. Med mindre det är en konspiration som går ut på att de som har format historien, de har formet den etter det Bibelen har sagt. Ja. Men det er så tåpelig egentlig, at den må vi eliminere, den muligheten.
Og det er vel det der begynner å fascinere, som du sier, William Miller, så utrolig mye, ja. At han begynner å se her at det er en Gud som har forutsagt igjen og igjen det som skjer, og at det faktisk oppfylles.
Det vil säga, det han säger här, jag såg i Bibeln att jag en frälsare just sån som jag behöver, var inte bara en vad ska man säga, en inbildning liksom att, ja det här får mig att må bra. Nej, det här var en verklighet för William. Precis som det var att frälsningen, Guds existens och vad Gud har gjort genom Jesus Kristus var en verklighet för Luther, för Calvin, för alla de människor genom historien som tog fasta på Bibelns sanning som vara en korrekt beskrivning av mänskligheten, världen och så vidare. Det var inte bara något som fick oss att må bra. Nej, eller fick dem att må,
sen är det ju hoppas att det är så här. Också här då, för att den tid som han studerar på, det är det som du pratade om innan i introduktionen. Han studerar och lever här i tid var att han är i tidlig 1800-talet. Mm. 1810 till 18 ungefär, var han verkligen spenderade massa tid på Bibeln, och speciellt de sista åren. Det här är ju den tidsperiod var vi har sett mörkerdagen och några av de här andra stora tecken efter jordskälvet, jordbävning pratar vi om. Då händer mycket vad många i samhället pratar om, att den här jordslut kanske leka snart inne och pratar om vad är det som kan hända med Jesu återkomst.
Ja.
Och det är något som han kommer tillbaka till och som blir speciellt för honom när han börjar gå in i Daniels bok.
Ja. Ja, amen.
Och vi kan ju också säga att denna tiden är den tiden där det är större aktivitet i att studera Daniels boken än någon annan gång i historien sannsynligtvis.
Mm. Ja. Och Miller tog ju med de tolkningsprinciper som uppriktiga bibelstudenter har haft med sig genom historien. När han studerar också profetiorna i Bibeln.
Ja.
Och i Daniels bok, när han kom till saker som han i texten i kapitlet inte kunde förstå, tittade han på andra ställen där Gud talar om liknande saker och såg att han kunde koppla ihop och förstå vad Gud försökte säga just i den versen, sammanhang som han inte förstod först.
Och så vill någon kanske säga, ja men Daniels bok, vad är det för något? Den enaste boken Jesus grundläggande fortäller oss om att studera, som han nämner vid namn, det är Daniels bok. Mm.
Och det är ju det att i hans studie, då kommer Miller så till en slutsats, att efter 2 års intens studie av Bibeln, då är vi år 1818, var han börjar formulera en tes som heter Jesus ska komma igen någonstans omkring 1840-44. Och det är baserat på 2 kapitel i Daniels bok som han slår ihop för att få den här tes. Och det blir otroligt levande för honom i den samtid han lever i, att kunna plötsligt säga Jesus kommer tillbaka på ett specifikt tidspunkt. Och hvordan kommer han till den här slutsatsen? Vad är det som drar honom till det?
William Miller benyttar sig när han studerar det profetiska ord. Någon fabrikerar han själv på en måte, men han har tagit disse från fortiden sin och kikat i den kristne tradition och sett att ja, men han fortolkade det sån och sån och han fortolkade det på en annan måte. Så disse principerna, de kan man kort uppsummera som att det sola skriptura Bibeln är sin egen fortolkare och att det är symboler i Daniel och Johannes uppenbarelse som må förklaras. Och det är viktigt att förstå att det är ett vanskligt område detta, för ett symbol kan för exempel ha flera betydningar och flera symboler kan ha samma betydning och det kan virka lite kaotiskt i utgångspunktet, men det är en vetenskap, det är lover som håller detta system uppe och det gäller det är att finna ut av hvordan disse lovene fungerer. Hvordan kan vi anvende disse lovene når vi studerer Bibelen? Og William Miller hadde forstått det. Mm. Og han hadde ikke funnet ut selv. Han hadde bare lagt seg på bølgen av protestantisk fortolkning som gikk tilbake helt til middelalderen. Mm. Og han bare var konsekvent overfor det som tidligere protestanter hadde sagt. Han var superkonsekvent. Mm. Og han var kjent for å ha godt bondevett. Och så älskade han Jesus. Så han hadde veldig godt bondevett, og en fornuftig kar, men ikke noe utdannelse, ble valgt som en leder blant folket på en måte. Sheriff ble han vel, og i arméen så fikk han godt omdømme når han var ute i krigen. En oppegående person som ikke det luktet noe fanatisme i det hele tatt. Han brukte disse protestantiske fortolkningsprinsippene, for eksempel da-gå-prinsippet også. Han forstod seg på det interessante prinsippet at du starter den profetiske oppfyllelse fra den tid profetien ble gitt, suksessivt, progressivt, kontinuerlig, kronologisk gjennom historien, klimaksen når Jesus kommer igjen en annen gang, i endens tid. Disse prinsippene var han veldig fortrolig med. Så det William Miller fant ut av, han fant ut at når det gjelder Daniel 8 og 9, så fant han ut at det er ikke så veldig mye som skal til her for at man kan bevise endens tid og de siste hendelser. For han,
og ikke minst Jesu återkomst direkte.
Ja, det er nesten så jeg ikke tør å si det og nevne det på min lepper, for det, i dag blir det associert med den største fanatisme og si at Jesus, jeg tror Jesus kommer igjen da og da og da. I gammel tid så var det vanlig mange store fortolkere som vi i dag respekterer og forguder nærmest, de satte dato for Jesu ankomme.
Ja, og det var jo ikke fanatisme som du ser på det tidspunkt. Da var det var jo en del av en utrolig vekkelse som hendte hele samfunnet, hele samhället på det tidspunkt.
Riktig, ja. Riktig. Så de fire prinsippene eller nøklene for å forstå Daniel 8 og 9, de skal jeg fortelle, men kanskje skal vi gi litt bakgrunnsinformasjon.
Ja, men bøy med dem her. Så vi er i Daniel 8 og 9, og han har altså en tes som går ut på at koble ihop de två kapitlen. Ja. Han tar specifikt ett vers där i vers 14 i det åttonde kapitlet, och utläker 2300 kvällar om morgoner eller dagar till att helgedomen ska rensas och återställas, och förtolkar det, om man ska säga i kort, till att vara Jesu återkomst, och säga att i året 1844 uppfylls den här profetia. Det är väl en i hans tes som det börjar med, och det går upp för honom att på det tidspunkt han ser det här, då är det cirka 25 år till Jesus ska komma tillbaka.
Ja.
Och det är ju, alltså, tänk om du skulle få en sån uppenbarelse själv, plötsligt bli övertygad om.
Ja.
Alltså, det är svårt att föreställa sig hur det annat hjärtat måste ha klappat på han när han plötsligt sitter med den här insikt på vad det är som han har funnit ut av från Bibeln.
Ja,
och vad är det som är viktigt då, Kennedy, i de här principerna som får förstå det han gjorde? Vad är nycklar du pratar om?
Det som är viktigt, det är att förstå själva Bibeln som en organism, som något levande, som ett levande ord. Mm. Och se hvordan dette opererer, og få full innsikt i dette for å lære seg de lovene som styrer det hele. Mm. Hvis man kan komme under overflaten og se hvilke lover det er som styrer Bibelen, akkurat samme som du har lover som styrer naturen, lover som styrer samfunnet, så er det lover som styrer Bibelen. Mm. Og den som har inspirert disse tingene, den hellige ånd, han, det er ikke noe vilkårlighet og tilfeldighet, og nei, det er et ordensprinsipp, guddommen selv. Mm. Så vi kan også, når vi skal lese ut det som ligger i skriften, så må vi tenke på at vi leser ut noe som er inspirert av det mest intelligente vesenet i universet. Og derfor følger det visse lover. Isaac Newton var veldig opptatt av disse tingene også, og leste de samme profetiene som Miller skulle lese noen hundre år etterpå. Mm. Så når du studerer Bibelen på dette nivået, så vil du se at den følger sin egen rytme, den følger sin egen gang. Mm. Bibelen er sitt eget lille univers. Og det er kun de aller mest bibelkyndige som klarer å komme inn i denne verden, og klarer å beherske denne verden, og mestre denne verden. Mm. Og William Miller var åpenbart en av dem. Luther var også en av dem. Wesley var en av dem. Det er bibelsprengte mennesker.
Mm.
Ja. Mm. Og man er nødt til å være bibelsprengt for å kunne fortolke disse tingene i Daniel og Johannes' åpenbaring, fordi det er en viss vanskelighetsgrad over dem.
opp til denne tid.
Men det betyr ikke at de er uforståelige.
Det betyr ikke at de er uforståelige, og det er en del av det protestantiske prinsippet, fortolkningsprinsippet, at det går an å forstå Bibelen.
Ja. Og at hvem som helst kan gjøre det også.
Og hvem som helst kan gjøre det.
Som er oppriktig og ærlig i å søke hva Gud vil si til oss.
Og, men kun i harmoni med den hellige ånd.
Ja.
Ja. Så ikke bare med ren menneskelig kunnskap, så er det vanskelig å finne frem til noe. Men når det gjelder Daniels bok, så tror jeg faktisk talt man kan gi oppdraget til nesten enhver historiker, uten at de måtte tro på Gud, så vil de se at, wow, her er det tunge ting, altså.
Ja, for det handler jo mye om historie og hva som har hendt i historien i Daniels bok. Og de to kapitlene som Miller nu fokuserade på, kapitel 8 og kapitel 9, som han då förde ihop, där ser vi i kapitel 8 först en profetia som där djur används för att symbolisera riken. Med en profetia som helt enkelt startar i Persiens rike, Medien Persien, och sträcker sig fram enligt kapitlet där det står rakt ut ända in till ändens tid, en avlägsen framtid. Tre gånger specifikt tydligt. Den här profetian handlar om från tiden, Medien Persien, fram till ändens tid. Den ska uppfyllas någonstans i ändens tid. Och där ges en specifik tid också för den här profetian. 2300 kvällar och morgnar. Och det står där i Daniel kapitel 8, vers 14. Där står det, då svarar han mig, 2300 kvällar och morgnar, sedan ska helgedomen renas och återställas. Nu Daniel förstod inte vad det här innebär. Likt Miller när han läste det. Till början med inte förstod vad handlar det här om. Vart sträcker sig den här tiden och hur är den uppfylld specifikt? Det står i kapitel 8 och vers 27 där hur Daniel reagerade. Vi läser vers 26 också. Synen om kvällar och morgnar som det talas om här är sann. Men göm du den synen, för den syftar på en avlägsen framtid. Den som säger det här till Daniel är Gabriel, ängeln, som förklarar synen som han just har fått i kapitel 8. Och i vers 27, men jag Daniel blev kraftlös och låg sjuk en tid. Sedan steg jag upp och utförde min tjänst hos kungen. Men synen förundrade mig, ingen förstod den. Mm. Så synen förklaras utav ängeln vad de här djuren betyder, vilka riken det symboliserar. Men det är en sak som inte förstås och inte förklaras. Och det är tidsaspekten.
Men vad gör Miller åt det här för att försöka förstå det som, om man säger, Daniel själv inte förstod först?
Ja, han ser då precis så som vi, som alla i den protestantiska rörelsen gjort. När vi inte förstår något här så söker vi på andra ställen där det kan förklaras. Mm. Och i Daniels profetier så är det ganska bekvämt för oss. För ofta så kommer det väldigt snabbt. Och här i kapitlet efter, några år senare, så får Daniel en förklaring av samma ängel på just en tidsprofetia och tidsuppfyllelse. Mm. Så enkelt, vad Miller såg var att i Daniel kapitel 8 så för Daniel en syn och han förstår inte tiden i den synen. Gabriel kommer och förklarar allt utom tiden. Och det står där att ingen förstod den. Mm. Nu i Daniel 9 så ber Daniel om förstånd och för insikt och förståelse. Och då kommer Gabriel igen. Mm. Och han säger så här, Gabriel, i Daniel kapitel 9 och vers 22. Eller vi läser i vers 20-22. Medan jag ännu talade, det är Daniel som talar då. Medan jag ännu talade och bad och bekände min egen och mina folks Israels synd inför Herren, mitt Gud, min Gud, och bar fram min förbön för Guds heliga berg. Medan jag alltså ännu talade i min bön, kom Gabriel till mig i flygande hast, den man som jag förut sett i min syn. Förstås en referens tillbaka till kapitel 8.
Ja, det kan inte tolkas på någon annan måte.
Precis. Och han rörde vid mig, och det var vid tiden för kvällsoffret. Och i vers 22, han undervisade mig och sa till mig, Daniel, jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd.
Ja.
Nu, han saknade insikt och förstånd i kapitel 8 om tiden. Djuren och det övriga förstod han, för det är tydligt uttalat där. Men tiden förstod han inte.
Men det var ingen som förstod det. Som
ingen stod förstod
sista,
det.
Sista sättning i kapitel 8.
Och sen följer då en fantastisk profetia. En förklaring på de 2300 kvällarna och månaderna förklaras nu av Gabriel i Daniel kapitel 9 med att förklara just tidsaspekten av det och vad som händer där vidare.
Ja. Mm. Ja, men det var en fin översikt över detta. Och därför kan man se efter detta att det är fyra grundläggande
prinsipper, nøkler, som vil faktisk talt bevise at William Miller hadde rett i at noe spesielt skulle skje i 1844. Selvfølgelig bommet han helt på dette med at Jesus skulle komme synlig tilbake, for vi vet jo ikke timen, vi vet jo ikke dagen for når Jesus skal komme tilbake. Han bommet der, men at noe ekstraordinært skjedde da, det kan vi få bekreftet ved fire små nøkler.
Ok.
Ja. Og den første nøkkelen, det er kun disse fire tingene som er nok. Den første nøkkelen, det er at Daniel 8 og 9 hører sammen.
Mm.
Og du hintet inn på dette. Det er andre ting som tyder på det. For eksempel Gabriel er den som forklarer i Daniel 8. Og i Daniel 9 så er det Gabriel fortsatt. Det var også Gabriel som kom til Maria og annonserte. Og Gabriel har vært aktiv gjennom historien.
Og det er interessant, for når vi ser sen så handler faktisk det Daniel pratar om, eller det Gabriel talar om i kapitel 9, är precis det han talar om till Maria.
Ja.
Nämligen att Messias ska komma.
Riktigt, ja. Ja.
Och det syns som om att det var en speciell intresse för just ängeln Gabriel, det som hände omkring Messias.
Ja, visst.
Mm-hmm.
Och där är flera ting som knyter disse två kapitlen samman, och där är skrevet mycket om den saken, och där är gjort mycket skolastisk dokumentation i de sista 150 år på den saken där. Så det att Daniel 8 och 9, de hör samman, och hvis du separerar dem så ödelägger du en förening i Bibeln som ligger där naturligt.
Mm.
Ja. Så det er det første. Det neste, det er dette dag-år-prinsippet.
Du har nevnt litt om det før. Ja. Hva er det for noe i Bibelen med det her dag-år-prinsippet?
I Bibelen, så, spesielt i Daniel Åpenbaringen, så går det mye på symboler.
Mm.
Og det som er litt interessant, det er det at forskjellen mellom Daniel og Johannes Åpenbaring er den at i Daniels bok så får vi tingene forklart av engel og andre, mens i Johannes Åpenbaring så må vi tenke selv. Vi får det ikke så plassert på en tallerken, sånn som i Daniels bok. Så var det dette her dag-år-prinsippet. Vi kan se det fra kapittel 8, for kapittel 8, ifølge Gabriels forklaring av hva det betyr, hva disse dyrene betyr, væren og geiteboken, så er det helt tydelig at det er en historisk utvikling som strekker seg over hundrevis av år, for det begynner der med persertiden, og vi vet kapittel 8 ble skrevet på Babylons tid.
Mm.
Så det strekker seg inn hos persene, og så ikke nok med det, Gabriel forteller at grekerne er også med på denne visjonen. Og hvis vi skal være konsekvent til visjonen, så er det åpenbart at romerne kommer etterpå, og de som styrte i Europas historie, og så videre. Så her har vi en sånn helhetsvisjon, alla den vi har i kapittel 2 og i kapittel 7.
Ja. Mm.
Så som strekker seg over hundrevis av år, ja, tusenvis av år.
Mm.
Og så skulle man tro at de 2300 aftener og morgener som skulle da illustrere denne perioden, eller en del av denne store, lange perioden, skulle være bokstavelig 2300 dager. Da blir det 7 år eller noe sånt. Det blir helt meningsløst. Så den eneste forklaringen som kan gi mening her, det er at en dag er det samme som et år.
Och det finner vi ju igen i andra ställen i Gamla testamentet också, den tanken.
Det finner vi igen många steder. För exempel så är där en fenomenal lärd som heter William Schey. Han är både läge och professor i teologi. Och han har skrivit den boken här, Selected Studies on Prophetic Interpretation.
Mm.
Och här kommer han i två stora kraftiga kapitler så förklarar han dag-år-prinsippet. Mm. Och det är många grunder för att bibeltro tror att det är enaste måten att förstå disse profetiene på, och benytte dag-år-prinsippet. Det är många grunder för det. Och det blir beskrivet i denna boken, och det tar lång tid att gå in på det.
Så det var alltså de två första nycklarna. Sen var det nästa nyckel.
Så dag-år-prinsippet är alltså väsentligt. Det nästa, det är att vi startar disse 2300 aftener och morgener symboliska i 457 før Kristus, før vår tidsregning. Det var det syvende året til Artaxerxes. Og i Daniel kapittel 9 så står det om at de 70 årsukene, de 70 ukene som er 490 dager, en dag er et år, 490 år, de begynte Ifølge vers 25 i Daniel 9, så begynte de i 457 før vår tidsregning. For i det året så gikk der ut en befaling fra den persiske regent om at jødene, ledet an av Esra, kunne vende tilbake til Jerusalem, bygge opp Jerusalem, du finner det i Esra 7, bygge opp Jerusalem slik at Jerusalem ikke skulle ligge øde, men bli en hovedstad igjen for det jødiske folk.
Men fra når du sier at du finner det i referert til her, når det skal skje, du finner det i Esra 7,
ja.
Hvordan kobler jeg det til historien? Til å få fram et årstall og ikke bare
jo, det,
i forskjellige bibel.
Ja, for eksempel hvis du går i et stort leksikon, går til et stort leksikon, så kikker du opp Artaxerxes, som var kong hos persene på 400-tallet før Kristus. Så kan du se når han startet å virke som regent, og når han avsluttet sitt regentskap.
Okay.
Ja. Og så kan du regne ut det som Bibelen, for du skjønner de personene som det gamle testamentet snakker om, de kan vi lese om i historien.
Mm.
Så Bibelen er jo en fantastisk historiebok.
Så på grunn av Bibelens egne kryssreferanser til, til andre historiske personer, kan vi koble opp det.
Så når det står i Esra 7 om at Artaxerxes ga befaling om at nå kunne Jerusalem bygges opp igjen, så er vi heldige, for Artaxerxes var ikke en sånn hvilken som helst menneske. Han var regent for hele det persiske verdensriket, og historikere er interessert i det som han drev på med. Og han er belyst også fra et sekulært synspunkt, og han står det om i Bibelen. Hans befaling gikk ut på at i 457, så kunne jødene da bygge opp igjen Jerusalem. Det står ikke i profetien at de skulle bygge opp igjen tempelet, men det står byen. Så der er befalinger som går ut på å bygge opp tempelet som er før 457, men vi må finne den eksakte som er i henhold til det som står skrevet.
Det tycker jag är faktiskt intressant i kopplingen mellan kapitel 8 och 9 också.
Ja.
Där kapitel 8 säger det ska börja i Persien, sträcka sig in i ändens tid. Ja. Och i förklaringen i kapitel 9 så kommer ett datum när det byggs upp, när befallningen går ut om att Jerusalem ska återställas och så vidare. Och det hittar vi, det datumet började just med en persisk kungs befallning. Ja. Och vi ser den kopplingen ständigt igenom Bibelns profetier om hur Gud vill förklara och hjälpa oss att förstå vad han vill säga till oss.
Riktigt, ja. Och så när vi ska förstå dessa tidsprofetierna så är de ofta inledet av en kongelig befaling.
Mm-hmm.
Slik at vi har noe veldig konkret og noe viktig i historien å forholde oss til.
Nå, det var tre punkter. Sen hadde vi det fjerde punktet.
Så, og du vet, det er mange fra den evangelikale verden i dag, av fremstående teologer, som mener at Daniel 9, de 70 årsukene, ja, de må vi starte i 457. Mm. Så det er ikke noe som er kun en oppfatning hos noe sekterisk parti et eller annet sted i den verden. Det er allment anerkjent i dag at 457 er en fantastisk god begynnelse på de 70 årsukene.
For hva som hender da, når man begynner i det datumet, er at man kommer fram med en otrolig precision just på det datum då Jesus döptes, han korsfästes och också att evangeliet gick till hedningarna så att säga.
Riktigt, ja.
Och Israel upphörde att vara Guds utvalda.
Du har på något sätt facitlistan på att du har fått rätt begynnelsestidspunkt genom att den delen av profetien uppfylldes som du säger.
Ja, om det Gud säger i Daniel 9 inte är så som det beskrivs, så som kristna trott genom historien, då existerar inget evangelium.
Nej.
För då kom aldrig Jesus då Gud sa att han skulle komma. Han var inte Messias.
Tillbaka till punkt 4. För det använde Miller ju igen ett viktigt princip i det fjärde punktet. Och jag förstår kapitel 9. Vad var det?
Och det fjärde punktet, det går ut på att vers 24, kapitel 9, vers 24, när det står 70 uker är tillmålt ditt folk, så är det ordet tillmålt där, det är brukt kun en gång i Bibeln vår, så att det kan vara lite komplicerat att finna ut av vad det betyder, men vi har ju vittnesbörd om bruk av det ordet i det judiska folk på den tid.
Och det är det som på svenska står att 70 veckor är bestämt över ditt folk.
Ja.
Eller på engelska står det cut off.
Cut off är ett uttryck som blev brukt, och ett uttryck man brukte då
tilbake på rabbinernes tid, på Jesus tid, var uttrykket, dette uttrykket, det brukte man for å beskrive det å amputere et bein.
Mm. Ja. At hugge av.
Hugge av, ja. Så når man bruker dette ordet tilmålt, så må man spørre tilmålt fra hva? Du kan ikke tilmåle uten å ha en standard, en referanse til denne tilmålingen. Og den eneste logiske muligheten her at noe er tilmålt avskåret fra, det er de 2300 aftener og morgener. Så det hele er veldig logisk, egentlig. Hvis disse fire punktene er riktige, det med at Daniel 8 og 9 hører sammen, at det er dag-år-prinsippet som er i funksjon, at 457 før vår tidsregning er startpunktet for de 70 årsukene, og det siste, at disse 70 årsukene er avskåret fra de 2300 aftener og morgener, da kommer vi til den sensasjonelle konklusjonen at 1844 er oppfyllelsen. Det er ingen annen mulighet hvis de fire er på plass.
Og den sterke koblingen til Jesus første ankomst, til Jesus som offer, som lammet,
ja,
leder oss til at akseptere det, vad Jesus eller vad Gud säger till mig i Daniel 9, så kommer som en logisk konsekvens att jag behöver acceptera vad Gud säger ska hända 1844.
Ja.
Nu tänkte ju Miller säga att det som står där om att helgedomen ska renas 1844, då anslöt ju han sig då till den allmänna uppfattningen om att helgedomen, det var jorden, det var en symbol på hela jorden så att säga,
ja,
och att den ska renas, tycks då vara en beskrivning av att jorden, som Bibeln beskriver faktiskt, en dag ska renas med eld. Och tänkte sig då att det här måste ju handla om Jesu återkomst.
Ja, ja, ja. Det var där han tog fel.
Och det ska vi tillbaka till i nästa program. Då ska vi se lite grann på vad det var för en fel som Milla gjorde och konsekvenserna av det. Men också, vad lärde de sig från det? Mm. Men innan dess, han hade ett fel. Och det felet på det här tidspunkt använde Gud ju på ett otroligt sätt ändå, för att få ut ett budskap och ett fokus på Jesu återkomst.
Ja, just det.
Och inte minst, att har du ett fokus på Jesu återkomst, som är, om man ska säga, kronan på frälsningsverket, då gör det också något med vad gör jag när jag sitter med den kunskap för att berätta för andra om vad jag vet.
Ja.
Och det var ju det William var helt fenomenal för att Och kanske innan man säger det så kan man ju säga att det här var ju så sensationellt, det här att Miller liksom sa, om det här är rätt, då har det jättestora konsekvenser.
Ja, visst.
Så innan han gick ut och sa något, då står det, och det gillar jag, då tog han 5 år till. Var det 5 år gick han ut och studerade tillsammans, eller studerade själva för att kolla allt i sitt studie. För att se om det verkligen också var rätt. Om det var något han kunde ha tagit fel i sin uträkning av beräkningar. För att han såg konsekvensen.
Mm.
Och efter de 5 år, det började han att dela med sig.
Ja visst.
Ja.
Och vad blev konsekvenserna? Vad är det som händer?
Alltså vad Miller gör egentligen i sin förkunnelse utav det här. Är ju att han drar med åhörarnas fokus och uppmärksamhet tillbaka till Bibeln och tillbaka till Bibelns frälsning och i vårt perspektiv av den stora striden av sanning. Så precis som problemet vi har idag, precis problemet som var på under medeltiden och genom hela historien, och var samma problem på Millers tid, att mänskligheten börjar sätta fokus på oss själva och vad vi gör och vad vi kan prestera och våran auktoritet. Millers bakgrund som deist säger ju helt enkelt det, att Gud ingriper inte, Gud gör ingenting på jorden, det är bara vi som agerar, vi gör någonting här. Ett fokus på människors gärningar och människors auktoritet. Men hans förkunnelse var ju något helt annat. Det var Bibelns evangelium som drar oss tillbaka till det hopp som vi har, att Gud gör någonting för oss.
Mm.
Gud ingriper i historien.
Ja.
Och han har gjort någonting för mig som individ, som kan leda till min frälsning, min räddning ifrån det tillstånd jag befinner mig i här.
Och det är ju det där så fantastiskt, för när vi ser på att fokus blev på Jesus, på frälsningen, då ser vi också ett resultat som är en av de största väckelser som vi känner på, att när han var ute och predikade, och han predikade ju på tvärs av samfunden, så det var ju en stor inflytelse han hade, så vi 100,000-tals som blev omvända på en kväll, som lämnade sitt liv till Jesus, som såg att här finns något som jag måste relatera till.
Även om han själv var baptist så blev han inbjuden överallt, över samfundsgränser och predikade. Och folk anslöt sig av stort stöd från metodisterna. Och en rörelse, en väckelse där man drog helt enkelt ärliga, uppriktiga kristna tillbaka till Bibeln. Och det här var ju inte bara något som gjorde att man såg fram emot hoppet om att Jesus snart kommer tillbaka. Utan det här, eller att man tyckte, wow, vad fascinerande, Bibeln beskriver verkligheten. Gud finns där, titta, han ingriper i vår tid. Ja. Utan det här hade ju en påverkan på deras liv, hur de levde. Och beskrivningen, kommer, jag ska läsa den först, bara hur det beskrivs. Precis som när vi läser om tidigare reformatorer och deras arbete, när de började förkunna sanningen och Guds evangelium, att man ska komma tillbaka till Bibeln och endast Bibeln för vår tro. Mm. Så blev det här resultatet. Brännvinshandlare upphörde med sin försäljning och inredde butikerna till samlingslokaler. Spelhålor stängdes, icke-kristna och gudsförnekare och även de djupast sjunkna människorna blev omvända. Mm. Nu, det här är det resultat som vi ser gång på gång igen. När Guds sanning, när Guds evangelium lyfts upp, så är det någonting som hjälper människor i deras vardag, i deras personliga liv, till att förändra och göra en positiv livsstil för dem och människor runt omkring dem.
Och sen är det ju en sak som är helt otrolig för mig, att han börjar predika det här ordentligt och offentligt i en skala som vi kan prata om. Och han börjar det i år 1831. Mm. Och två år efter, då ser vi ju en begivenhet som är övernaturlig, något som William inte på något sätt kunde påverka själv, som visar att det han gjorde var något som Gud ville ha ut. Kanske hade han missförstått en poäng, men Gud var bakom och han drev också budskapet ut om att sätta fokus på Jesu återkomst. Och det hände ju något, Kenneth, i 1833. Och vad var det för ett tecken som la en sån kraft till hela budskapet?
Jo, det var ett meteoritregn som var av en extraordinär störrelse och en lång varighet. Den var i flera timmar den natten och folk så tusenvis på tusenvis av stjärneskudd, närmast så stjärnorna faller till jorden. Och detta fenomenet var bäst synligt ifrån östlig nordlig kyst av Nordamerika. Och det var nettopp detta område där William Miller och de virkade.
Och det var väl också det var de flesta folk levde på det tidspunkt. Ja. Det var inte många människor.
Nej, det var inte den stora valfarten över till västliga Amerika hade inte ordentligt startat på det tidspunkt. Mm. Så det var ju extraordinärt detta. Det var, och själv idag när du läser astronomiska magasiner så minns de fortsatt det som skedde där i 1833. För det var så våldsomt.
Det var ju speciellt då, för att vi pratade lite om det för ett par veckor sedan, att det här var ett tecken som Bibeln tog upp tidigare, som Jesus tog upp som ett tecken på att han snart skulle komma tillbaka.
Vi kan ju se alla de tingen som skedde i denna tid. Först så hade du det kämpestora jordskälvet i Lisboa i 1755. Mm-hmm. Ja, som skakade den intellektuella världen till rötterna där. Så därför blev folk deister. Man tänkte, ja men det kan ju inte vara en Gud som la detta ske i bästa kyrketid. Och så vidare. Så kommer vi till 1789 till 1793, hvor du har den franske revolution som skaker om, som egentlig forvandler Europa på mange måter, forvandler verden, er med å prosjektere oss inn i en supermodernistisk tid i forhold til den gamle fortiden. Så har du 1798, hvor de 1260 årene utløper. Den profetien om de 3,5 årene, 42 månedene, 1260 profetiske dagene, den utløper da, 1790. Og det blir bekreftet av veldig mange som observerer disse tingene. Og før det skjer at pavekirken får et voldsomt dødsstøt i de dager, så har allerede profetiske fortolkere sagt det vil skje ganske snart, på grunn av det som står i Bibelen.
Og precis innan det hadde du overnaturlig tecken igjen, med det du kaller for den mørke dagen, efterfullt av 1780, natten.
Ja, 1780, det stämmer det. Den glömde vi i farten här.
Så det var ju jättemycket som hände på det här tidspunkt som visste att att det var något Gud vill sätta fokus på.
Och en enorm intresse för att studera Daniels bok, inte minst. Denna milleritbevegelsen, som vi kallar den, den kan faktiskt talat ha varit en av de största, kanske den största och mäktigaste ekumeniska väckelse upp till det tidspunkt. För vi huskar ju att Wesley och Luther och disse, de gick inte, de tilltrack sig inte prästerna från de andra kyrkesamfunden, slik som var tillfälligt med William Miller, för där kom där pastorer och präster från de olika kyrkesamfunden samlat sig runt William Miller, och det var inte fanatism som drog som trakt emot William Miller, men det var det att han var så konsekvent till Guds ord. Och så upphöjde han Jesus på en sån egendomlig måte.
Och ändå kan vi väl säga att i de senare åren när vi närmar oss uppfyllelsen, speciellt när vi kommer ner till omkring 1840-talet, då började det bli en viss starkare, vad ska man säga, motgång emot, och folk började håna honom för att han verkligen trodde på att Jesus skulle komma tillbaka och jorden skulle brinna och allt det här. Och till en dels, även inom om vissa kristna kriser, begynte man på något tidspunkt det och även gå lite emot det här, tyckte det här nog lite för direkt tolkning. Och då är det ju intressant att se igen, tycker jag, det som Mille gjorde, för det visar han ju igen att han var sann protestant. I det han ställde sig upp på ett otroligt sätt och liksom visste sin bibelgrund.
Ja, och det låter väldigt likt det som vi har hört genom historien juda ifrån liknande typ av arbete och liknande typ av personer. Där han säger så här som svar på kritiken då. Han säger: om vi har fel, ber vi er att visa oss var felet ligger. Vi har mött tillräckligt med hån, men det har aldrig kunnat överbevisa oss om att vi har fel. Endast Guds ord kan förändra vår inställning. Vi har kommit till vår nuvarande överbevisning genom lugnt övervägande och bön till Gud. Därför att vi har sett bevis för detta i Bibeln. Återigen, fokus tillbaka till Bibeln. Inte hur smart han var, Miller. Eller hur vad mycket som händer runt omkring och hur många som ansluter sig till det. Utan tillbaka till Bibeln. Men visa ifrån Bibeln och vart vi har tagit fel. Låt oss hjälpa varandra som bröder och systrar i den mänskliga familjen. Tillbaka till vad är det Gud säger till oss? Låt oss söka och sträva efter att grunda vår tro på Bibeln och endast Bibeln. Nu, det var en inställning och en grundläggande tro för Miller, för Luther och alla de här personerna som Gud använde på ett särskilt sätt genom historien.
Och det var det ju intressant att se att med den appell som han kom med och som han gick ut med så starkt, vis mig från Bibeln om jag har fel. Det var ingen som kom fram och kunde visa honom ut från Bibeln att han hade fel när det kom till året 1844 och tolkningarna hur han fick ord. Däremot lärde han själv i efterhand att just från skriften finna ett svar på att han hade en liten fel med vad det var han förväntade skulle ske. Nästa vecka ska vi se lite grann på vad var det som han tog fel på och hur den hjälp skriften han just med att återfinna det som var rätt. På återseende nästa vecka.